badat i tropikerna, fått massor med blodiglar på mig. Jag har druckit hästmjölk i Mongoliet och såna grejer. Så
att... Men vad har det med fjärranalys att göra?
Ja, vad har det med fjärranalys att göra? Och vad har fjärranalys med Marsresan att göra?
Ja, för det är ju ändå ditåt vi blickar med den här serien. Och det gäller att inte tappa fokus när ens mål ligger en bit bort i fjärran, både i tid och rum.
Målet med Marsresan är ju, förutom att sätta en människa på Mars då, att vi ska ta all den kunskap och allt vi lär oss på vägen till Mars och sen använda den för att ta hand om jorden och om oss som får stanna kvar här nere.
I dagens avsnitt pratar vi om satelliter, hur utvecklingen sett ut, var vi står och vad vi har att se fram emot på den fronten. På jorden, på månen och på Mars. Jag heter Susanna Levenhaupt.
Jag heter Marcus Pettersson.
Och du lyssnar på Har vi åkt till Mars än? Men vi börjar med en liten recap. För vi har ju pratat en del om satelliter tidigare.
Ja visst! Den uppmärksamma lyssnaren minns säkert avsnitt 13. Där pratar vi med Fredrik Sjöberg på OHB Sweden om vädersatelliten Arctic Weather Satellite. Som då, 2020, var ett ganska nytt projekt.
Nu är den satelliten färdigbyggd och redo att skeppas till Kalifornien för uppskjutning nu i sommar. Och häromdagen fick vi hälsa på i renrummet hos OHB och ta oss en närmare titt på mästerverket.
Ja, och självklart passade vi på att byta några ord med några av de inblandade. Joakim Kugelberg är projektledare för Arctic Weather Satellite och vi bad honom om en update. Joakim, vad är Arctic Weather Satellite?
Arctic Weather Satellite är en liten satellit jämfört med andra vädersatelliter som också är mer billigare, som också har tagit kortare tid att tillverka. Så att vi har på 3 år gjort en prototyp som ska upp i sommar och sedan breda vägen för en konstellation. Så utmålet är att man ska kunna skjuta upp 6 stycken, kontinuerligt ha 6 stycken i bana under en 13-årsperiod och därmed få bättre väderprognoser, alltså tillförlitligheter i prognoser.
I rymdsammanhang och satellitsammanhang så har det gått väldigt fort. Vad är det som gör att ni har kunnat jobba så fort?
Det är att vi har en plattform på OHB Sweden, har en plattform som går tillbaks långt i tiden. Så att vi hade en så att säga flying start, att vi hade ett bra system som var passad i form och storlek för den här missionen då. Så att vi hade en bra början. Och sen har vi samarbetat med OAC Omnisys heter de, i Göteborg, som har gjort själva payloaden, den radiometer som gör de här mätningarna av fukt och temperatur i atmosfären. Så att de hade också en förutvecklad produkt som hade delvis hade visat att det går att göra. Så att vi hade en bra start, både vi som systemhus och Omnisys som instrumenttillverkare. Annars hade det inte varit möjligt.
Och om vi sammanfattar framtiden för den här satelliten nu då, hur ser det ut?
Ja, som sagt, den skjuts upp då i sommar. Första tiden kommer vi vara i Tromsö med det tekniska teamet härifrån som har byggt grejerna, framförallt attitydkontrollsystem och mjukvara, och de kritiska ingenjörerna kommer vara uppe i Tromsö och hjälpa till det operationella teamet. Det kommer dröja 3-4 dagar som vi kommer ha full 24 timmars bevakning där uppe. Och sen kommer det vara en commissioning phase när man testar systemen under en längre tid och gör tunar vissa saker och sånt här. Så att vi kommer vara där uppe i sammanlagt ett par veckor. Och sen troligen någon period till vad som kommer i höst då, för att se att allting är så att säga optimalt tunat. Det är en ganska komplex apparat som flyger runt där uppe.
Och sen då?
Ja, sen kommer den ju att vi har 1 års kontrakt med ESA Och sen har vi en option på 4 år till. Då, så att, jag hoppas att han kommer flyga 5 år. Men under den tiden så ska ju beslutet för konstellationen tas. Och sen ska det ju byggas 20 stycken satelliter då, som under den här 13-årsperioden ska kunna skjutas upp sekventiellt. Och att hela tiden ha 6 satelliter i bana under 13 år. Så att det kommer ju förhoppningsvis under Arctic Weathers livstid fattat beslut att bygga 20 till.
Ja, det verkar ju rulla på riktigt bra med Arctic Weather Satellite. Och vi hoppas såklart att projektet har medvind även fortsättningsvis.
Och när alla tester är genomförda och systemet är igång så kommer vi alltså att få tillgång till en massa information som vi har glädje av i våra dagliga liv. Och just nyttan med AVS fick vi en kommentar kring av Christian Bank på Eumetsat. Christian, what will the biggest benefits with this satellite be?
These measurements that the satellite is providing is very important for an early detection of extreme weather conditions like hailstorms, thunderstorms, hurricanes, etc. And they develop in particular over the open ocean where we have very few data, or our weather is also heavily influenced by the polar region, the North Polar region. So these satellites will be some kind of early warning system for extreme weather conditions, so that the population, the European people, can get an earlier warning of extreme weather conditions as they develop compared to the current forecasts. We have made a comparison, a simulation, we should better say. If we had this data of the operational constellation, we could improve the weather predictions in a way that we can avoid a lot of damage. We've taken numbers of insurance companies, but also other economic activities like fishery, agriculture, traffic, air traffic, but also ground traffic, etc. And if we add up all the damage that we can avoid due to better earlier warnings and all the improvements in the economic activities due to better long-term weather predictions, we get a certain benefit to the overall society, so to the European people. This will translate into money, avoided damage or improved activities. And if you compare these benefits to the cost that we need to invest in order to build up the system, this is a ratio 1 to 50 and even better. So 1 euro invested into the system would provide a yield of 50 euro in terms of benefit, either avoided damage or improved economic activity. And we don't think that we have been overly optimistic in these estimates. We have not taken into account things like the value of a human life. So if we can avoid even casualties and death of people due to extreme weather conditions, that is an added value that we did not take into account. We really only looked to established economic activities and insurance companies.
Det är ju en fantastisk siffra. För varje euro man investerar i det här systemet får man alltså över 50 euro tillbaka. I och med att man kan vidta åtgärder i tid, förbereda sig och förebygga skador.
Ja, och Eumetsat som Christian Bank jobbar på är alltså den europeiska myndighet som har hand om vädersatelliter och dess data. Och som sen ser till att den skickas till medlemsländernas meteorologiska institut, SMHI i Sverige till exempel, som tar emot datan och använder den för väderprognoser.
Ett tydligt exempel på hur vi använder rymden för att hjälpa oss här på jorden alltså. Och väderprognoser är ju långt ifrån den enda nyttan vi har av satelliter. Och i och med utvecklingen blir ju användningsområdena bara fler och fler. Och många företag som från början arbetade med annat behöver nu också se rymden som ett intresseområde.
Mm. Jenny Gardner är, förutom att vara redaktör för rymdpodcasten Zero Pressure, direktör för framtida förmågor, innovationsstrategi och portfölj på Saab och avdelningen Digital Battlespace Solutions. Och även hon ser tydliga värden i att titta på jorden från rymden. Så Jenny, vad innebär ditt och ert arbete på Saab?
Vårt arbete handlar ju om att hålla människor och samhällen säkra Och det betyder att vi hela tiden måste förstå vilka hot som finns och jobba med att mitigera dem eller att skapa då symmetri eller till och med asymmetri, att vi nämligen är duktigare än fienden. Vi förstår hoten bättre. Och man kan säga att mitt jobb då, det omfattar ju bägge delarna. Jag jobbar alltså med innovation. Jag jobbar med innovation för att vi behöver jobba med innovation. Men sen jobbar jag också med innovation för att vi behöver mitigera de hot och de framväxande hot som vi ser. Så det är liksom mer på ett, kan man säga, övergripande plan. Men sen de facto vad jag gör. Jag jobbar med ett antal projekt. Jag har, kan man säga, en portfölj av olika projekt. Och jag jobbar i en teknikmogenhetsgrad eller skala, TRL eller Technology Readiness Level heter det på engelska. Så att man kan ju i princip prata om teknik på olika nivåer. Och då pratar man framförallt från grundforskning till färdig produkt. Och när man pratar om ganska, ska man säga, grundläggande forskning, då pratar man oftast om teknikmogenhetsnivå på 1-2. Om man tittar mer på applicerad forskning så kommer man lite högre upp. Och sen kommer man till demonstration och 6-8 så är man på produktutveckling. Och sen på 9 så är man då har man en färdig produkt som man kan använda. Så att jag jobbar, kan man säga då, i den här skalan som ligger mellan 6 och 8-9. Det vill säga att jag jobbar väldigt högt upp i de här med framtida förmågor. Jag jobbar inte särskilt mycket med grundforskning, även om det kan hända. Och jag jobbar naturligtvis med våra färdiga produkter, för det är ju mycket det som även den här så, nya produkten bygger på. Det bygger ju på det som vi, till stor del mycket det vi redan gör. Men också naturligtvis då att vi skapar liksom, delar av de här produkterna som är nya.
Berätta mer om vad det är för produkter du pratar om.
I försvarssammanhang så pratar man oftast om domäner. Och då pratar man om land och navalt eller marint. Man pratar om luft och rymd och man pratar också om cyberrymd. Och Saab jobbar ju inom alla de här domänerna. Och det arbetet som jag gör, det är ju då inom ett antal projekt inom de här domänerna.
Och Saab har ju funnits ganska länge. När blev rymden domän för er eller i industrin?
Man kan väl titta på historien med det som vi kallar för rymden. Från att astronomer har tittat upp i rymden med kikare till rymdtävlingen mellan USA och Sovjetunionen. Till att man skickar upp första personen på månen, skickar upp första satelliten innan dess. Det blev internationella rymdstationen och vi hade rymdfärger naturligtvis. Och sen var det ju en period som det helt enkelt inte satsade så mycket på just rymdforskning. Och nu tror jag att i samband med det som vi kallar för new space, det vill säga att man ser att det finns väldigt stora utvecklingsmöjligheter, inte bara från statligt perspektiv men också från ett kommersiellt perspektiv, så ser vi betydligt mycket mer rymdaktiviteter som härrör till rymden. Men det har ju blivit en större satsning nu, skulle jag vilja påstå, de sista 6-7 åren. Och när jag pratar om mina projekt och min portfölj, kan man säga, så är det att jag jobbar ju med vårt rymdteam på ett antal projekt som just berör rymden. Och jag ser då från mitt perspektiv också, vi är ett försvarsföretag, så vi ska ju jobba som sagt med att mitigera de här hoten som jag pratade om och vi ska hjälpa våra kunder. Men vad som är väldigt spännande nu med att jobba med rymden, det är att det finns då också förutsättningar att skapa positiva lösningar också för den övriga portföljen vi har i större utsträckning än vi har sett tidigare. Och det har ju lett till ett större engagemang.
En sak som jag tänker på är att ni jobbar ju så otroligt brett inom jättemånga olika fält. Jag menar, rymden är en liten del, men som ändå spänner stort överallt. Hur, liksom, hur jobbar man med integrering av och för liksom få ihop allt det här?
Historiskt så jobbar man ju väldigt mycket med ledningssystem. Och det jobbar vi med idag inom alla de här domänerna jag beskriver. Det vill säga att du måste leda den verksamhet och de uppdrag som du ska jobba med. Du måste leda både personer och det material som de hanterar. Om man ska ta ett exempel som är lite mer vardagligt, så kan man ju tänka på det som ett flygledningssystem. När du är på en flygplats så räknar du med att flygledarna ska kunna säkert se till att flygplanen landar. Och då har du i princip både mjukvara och kommunikationssystem som hjälper flygledarna att arbeta. Och sen om du tar det då till nästa steg och säger det att jo, men sen behöver ju flygledarna också förstå inte bara vad som händer i luften, utan de behöver ju också förstå vad som händer på själva flygplatsen och hur flygplanen rör sig och på landningsbanor och liknande. Då är ju det, man kan säga, information som du får in genom sensorer och mjukvara och kommunikation till ett kontrollcenter. Och du kan säga att det på liknande sätt fungerar det då med militära ledningssystem. Det vill säga att du måste ha sensorer som plockar upp data och mjukvara och kommunikation och så vidare. Och på det sättet så kan du då få väldigt mycket information och ta rätt beslut.
Om vi lyfter upp allt det vi pratat om nu till rymden, liksom, hur arbetar vi med allt detta i rymden?
Man kan säga det att från ett militärt perspektiv och generellt så finns det fyra stycken områden som är viktiga. Det kan vara lite olikheter, men generellt så är det, och det är dels rymdlägesbild, det vill säga att förstå vad som händer ovanför dig. Och det är ju för att kunna förstå också vem som tittar på dig. Och om det är så att du behöver göra någonting när du inte är sedd dem, så att säga, då måste du kunna veta det och så vidare när du är tittad på dem. Sen är det ju precis tvärtom också. Det som vi kallar för spaning eller ISR på engelska. Det vill säga att man måste också kunna, man vill se vad andra gör för att förstå och kunna agera därefter. Sen har vi ju SATCOM eller satellitkommunikation som vi har sett har haft stor betydelse nu i kriget i Ukraina. Nämns oftast som en väldigt liksom, viktig del när det gäller just militär försvarsförmåga och utveckling. Just på det sättet som man har använt SATCOM i Ukraina. Och sist men inte minst av de här fyra delarna då är PNT, alltså position, navigering och tidtagning. Och det är ju GPSen som man brukar prata om när det gäller just tidtagning och navigation och position och så vidare. Då. Och vi jobbar ju med alla de här bitarna. Vi har tittat på våran radarförmåga och man kan ju använda våra radarer då för att titta upp i rymden. Man behöver göra ett antal förändringar med mjukvara och liknande, men det kan man göra. Vi har ju tittat på också det här med att titta ner, alltså att titta på att få information om vad som händer på jorden. Där har vi bland annat tagit fram ett verktyg där man då kan samla information från bilder och från data från rymden och med AI dra slutsatser. Och vad heter det, för att kunna ta beslut av olika slag. Det är ett typiskt sätt som man kan arbeta både med spaning och i det fallet använda då för ledning till exempel. Sen SATCOM är ju någonting som vi integrerar i våra produkter och våra plattformar. Väldigt mycket beroende på också kundkrav. Och till slut så är det ju PNT som från början är en militär förmåga men som används nu väldigt mycket kommersiellt och är en del av liksom kommersiell infrastruktur.
Finns det andra sådana där helt kommersiella saker som vi liksom kan exemplifiera med?
Jag tycker att mycket av det som vi gör till exempel när det gäller våra ledningssystem som har med flygtorn att göra till exempel, våra digitala flygtorn, det är jätteintressant. Det kan man prata om väldigt mycket och där kommer vi in på frågor som till exempelvis AI, ny teknik, ledning, en hel liksom, mycket, mycket frågor som är lätta att prata och är viktiga att prata om. Och ett väldigt närliggande ämne som jag tycker då är intressant, det är ju när man pratar om vad man kallar för air mobility. Alltså i princip när man pratar om taxiflyg eller det framtida liksom privata flyget där du har små flygtaxi som flyger omkring och liknande. Vet ju inte om det kommer att ske den utvecklingen, men om man tänker på att man i framtiden kommer att ha ett luftrum som består av både som idag, kommersiellt flyg, dessutom privatflyg, krigsflyg eller stridsflyg i den utsträckningen finns i luften, så kommer vi också se kanske drönare och vi kommer se möjligtvis den här taxiaktiga flyget eller ja, mobile air mobility kallas det för. Och då kommer man behöva flygledning, man kommer behöva ledning för att förstå hur det här ska kunna samsas på ett säkert sätt i luften. Då. Så det är ett annat väldigt intressant område som kan bli lite abstrakt men som är väldigt, väldigt intressant också från ett framtidsperspektiv. Hur ska du kunna ha till exempelvis då transportdrönare i luften samtidigt som du har kommersiellt flyg och hur ska du kunna dela upp luftrum om du skulle behöva och liknande. Så att, hur ska du kunna leda det här? Och då kommer du behöva väldigt mycket IT-stöd. Då räcker det inte med en kikare och vad heter det, en radar, utan då måste du ju verkligen ha det liksom, uppstyrt på ett annat sätt.
Man pratar ofta om att mycket samarbete, men också om egen förmåga. Hur viktigt är det med egen förmåga, de här olika delarna, för att man liksom ska kunna ha tillgång till egen, dels kunna få in det man behöver när man vill och själv bestämmer, men också dels kunna kanske vara lite hemlig med det man vill ha, eller hur ser det ut?
Det är en bra fråga. Jag tror att det är väldigt viktigt att börja med att prata om samarbete. Det är väldigt viktigt att, eftersom det är ganska svårt och dyrt att jobba med just rymden. Kostar en slant och liksom skicka upp satelliter eller att i princip skapa tekniska lösningar. Så det är väldigt, väldigt viktigt att man samarbetar och delar på information med dem man vill samarbeta med. Men sen kan det ju faktiskt vara så att man behöver en viss information. Dels att det inte finns. Det kan ju vara så att man vill ta fram specifik information som det inte finns att dela. Och sen kanske man känner också att man behöver ha egna källor. Det är, på engelska så brukar man kalla om security of supply. Det vill säga det att man kan vara helt säker på att man får den information man behöver när man behöver den. Så att jag skulle påstå att det är en god balans där man dels måste fokusera på att ha ett gott samarbete och sen avgöra inom vilka områden behöver jag ha min egen rådighet.
Och när vi ändå är inne på samarbeten så måste vi ju gå in på det här att rymden historiskt sett har varit en arena för internationella samarbeten och ganska mycket samsyn på saker och ting. Hur ser det ut där framöver nu när rymden öppnas upp för många fler aktörer?
Det är ju en intressant historia vi har med oss, och jag brukar säga det att geopolitiken och situationen i rymden avspeglar ju väldigt mycket geopolitiken och situationen på jorden. Så att när vi har sett att det har varit en väldigt tuff politisk situation på jorden, så har det också varit det i rymden. Och under den period till exempelvis där vi såg en avrustning i världen, då såg vi också intresse för samarbete, och det var då man bland annat jobbade med internationella rymdstationen och så vidare. Nu är vi ju i en situation som är svårare igen. Det är ett svårare geopolitiskt läge än vad vi varit på många år. Så att, då kan man förvänta sig att man också har en något mer spänd situation i rymden. Vad som är en viss skillnad då jämfört med tidigare som man kan reflektera över, det är att vi har mera kommersiella intressen i rymden. Och att vi har mer satelliter framförallt då i rymden. Så att vi pratar ju om, jag såg siffror nyligen som var 7-8 tusen, men vi är säkert uppe i mycket mer nu, för att vi skickar ju upp löpande mängder av satelliter då. Både vad heter det, nationer men också företag. Och det gör ju det naturligtvis att det blir kanske ännu lite känsligare. Det finns alltså mer infrastruktur som vi är beroende av både i rymden men framförallt kanske på jorden. Och det blir trängre, mer risk för rymdskrot och liknande.
Så ert jobb blir allt viktigare kan man säga. Men vad är det ni ser för hot och vad är det ni tittar efter?
Det är ju tycker jag, en väldigt bra fråga. Och jag upplever ibland så har man en tendens att kanske bli lite upphåsat när man pratar om hot i rymden. Det pågår ju naturligtvis förmodligen mycket och många test och aktiviteter som kanske inte jag eller många andra vet om. Så det är ju väldigt svårt att säga. Men de fyra områdena som jag pratade om, jag tror att man ska fokusera där i första hand. Alltså du måste ha information om vad som pågår, och då får du också den informationen som du kan behöva om vad andra gör och kan förstå de här hoten. Jag tror det viktigaste när man tittar och tänker runt hot, det är att förstå att du inte förstår allting. Det har hört talas om det här med svarta svanar. Man måste vara medveten om att det finns och det kan hända saker som man själv inte har planerat för eller är medveten om, men som man då efteråt, det är ju definitionen av en svart svan, efteråt så förstod man ju att det här fanns. Det bygger ju på att man sa att det finns inga svarta svanar, och så hittade man svarta svanar i Australien och så kom man fram till att ja, men det är klart att de finns där. Men det är då mycket som man inte kan föreställa sig, och det måste man vara öppen för. Så att jag tror nästan från mitt perspektiv när man tittar på hot, det är ju att skapa den här förståelsen, att ha tillgång till information och kunna följa det och vara öppen för att förstå att ja, du måste helt enkelt vara vaken och se olika perspektiv.
Vi har ju i ett tidigare avsnitt här fått besök av din kollega Peter Bergljung som pratade om VEDES och satelliten Ymir som ni skulle skicka upp då i samarbetet OAS, alltså Orbcomm, AAC, Clydespace och Saab. Och nu har den skickats upp. Berätta.
Ymir 1 skickades upp i november 2023, så alldeles nyligen. Och den skickades upp med SpaceX från Kalifornien i USA. Och det gick bra. Sen så skickade den upp, den är ju då en CubeSat, en mindre satellit. Och ofta när man skickar upp sådana här mindre satelliter så skickar man upp det i en, ja, i ett, vad ska man säga, ett satellithotell brukar jag kalla det för. Man kan också säga att det är en större satellit. Men i princip så betyder det att de mindre satelliterna ligger i den här större behållaren. Så att den större behållaren skickas upp och sen så lägger den sig i en bana och släpper ut de här mindre satelliterna efterhand när man har kommit då till rätt ställe och i rätt ordning och så vidare. Så att själva uppskjutningen med SpaceX gick bra. Och den här satelliten har också skjutit ut från sin behållare. Det gick också bra och den ligger i rätt bana nu. Så att nu ser vi att vi har en testfas innan själva driften. Så att jättespännande. Så att, den är uppskickad och utskickad och på plats.
Men ni har inte börjat använda den?
Vi har inte börjat använda den. Utan den, när den då har skjutit ut så ska den då testas innan den ska användas. Man testar i princip all utrustning på. Man testar antenner, man testar kommunikation ner till jorden, man testar kommunikation i satelliten. Man testar i princip att allting fungerar.
Och då, för det som du var inne på innan, de här olika stegen ni jobbar med, och du jobbar mellan 6 och 9. Vilket steg då ligger Ymir på, skulle du säga?
Det är ett väldigt bra exempel då, Ymir. För att Ymir är ju en in-orbit demonstration, IOD. Det vill säga en demo i rymden, i omloppsbana. Och jag skulle påstå att när vi pratar om Ymir så ligger den väldigt högt upp i, vad heter det, TRL-skala eller i teknikmogenhet. Så att den ligger runt 8. Skulle jag vilja påstå. 7, 8, 9, där ligger den. Så att högt i. Men ett väldigt gott exempel precis på det sättet som jag arbetar. Jag arbetar ju då med projekt just i den här häraden som ligger väldigt nära produkt. Och vad vi hoppas på nu det är ju att, och som sagt, det här är ju inte bara vi som jobbar just med den här tekniken, VEDES, alltså nästa generation av AIS, utan det är ju andra som gör också. Så att vad vi hoppas nu är det att vi kommer få många VEDES-satelliter framöver, att vi kommer kunna utnyttja det här för just marinsäkerhet och annat.
Om vi blickar lite längre fram, vi säger 30, 40, 50 år framåt, när liksom månen och Mars är bebodda av människor. Du som jobbar med innovation och framtid, liksom, vad blir de viktiga sakerna för er då? Där.
När jag tänker på framtiden, och jag tänker framförallt på när jag tänker på arbete inom liksom rymddomänen, då tänker jag ju väldigt mycket också på alla de här fantastiska sidoeffekterna vi kommer att skapa. Så att från mitt perspektiv är det jättespännande att fundera på vad är det för mer innovativa produkter som vi faktiskt kommer att upptäcka eller jobba med när vi jobbar med den här rymdutvecklingen som vi pratar om vi pratar om 50-100 år framåt. Det tycker jag är jättespännande. Vi har ju sett väldigt mycket redan i liksom vår moderna ekonomi och vår moderna samhälle som kommer just från rymdutveckling. Så det kan jag vara lite fascinerad av. Jag kan också vara lite fascinerad över att fundera på vad är det vi har idag på jorden som vi faktiskt kan använda teknik och som redan finns i det här arbetet. Och det är ju väldigt, väldigt spännande. Sen att verkligen blicka framåt och säga hur kommer det se ut om 100 år? Teknik är viktigt. Det driver framförallt människors liksom möjlighet att ha långa liv som är positiva. Där man har ett välstånd och så vidare. Så att kan vi arbeta med det perspektivet och på ett hållbart sätt. Se till att vi dessutom då tar hand om vår planet. Och sen har möjlighet att jobba på andra ställen, på månen eller Mars på liknande sätt. Så det är väldigt fantastiskt.
Ja, i sanning fantastiskt.
Och den är ju ändå inte så långt bort, den här framtiden vi pratar om. Vi lever ju redan nu i en tid som bara för ett tiotal år sedan såg som science fiction.
Ja, om vi tar det här med satelliter som exempel. Det är ju ändå det vi pratar om idag. Jenny nämner att antalet satelliter hela tiden ökar. Och för att verkligen sätta det i perspektiv så idag den 7 april 2024 när vi spelar in detta avsnittet så finns det enligt hemsidan Orbiting Now typ ungefär exakt 9718 satelliter runt jorden. Det finns såklart en hel del hemliga och sånt också.
Mm. Och för bara en månad sedan, den 7 mars, var siffran 9494. Det är alltså en ökning med 224 satelliter på en månad. Det blir en hel del på ett år. Och uppskjutningstakten minskar ju inte heller direkt. Vilket naturligtvis innebär att även de områdena där satelliterna finns behöver bevakas och hållas koll på för att förebygga skador och förekomma katastrofer.
För några decennier sedan såg det såklart annorlunda ut. Det första stora programmet för jordobservation var Landsat, som sköt upp sin första satellit 1972. Och det systemet är idag, med sin nionde satellit, fortfarande i bruk och levererar data som används i miljö- och klimatforskning.
Och nästan lika länge har Christer Andersson jobbat med satellitdata och jordobservation. Eller som han föredrar att kalla det, fjärranalys. Och för att ge en hint om hans grad av erfarenhet så var han faktiskt med vid tiden då Sverige tillsammans med Frankrike och Belgien tog fram SPOT för just jordobservation. Ett satellitsystem som även det fortfarande levererar.
Idag är Christer involverad i bolaget Pandion AI som utvecklar ett system där de använder AI och machine learning i satelliter för att snabba på och effektivisera informationsflödet ytterligare. Och idag ska han ge oss en lektion i fjärranalys. Men vi kan väl börja med dig, Christer. Vem är du och vad är det du gör?
Officiellt är jag ju bergsingenjör. Jag jobbar med gruvor eller egentligen prospekterare, så jag jobbar med prospektering. Praktiskt har jag faktiskt letat uran i Sverige, i Jämtlandsfjällen.
Gjorde du det med satellit eller med lupp?
Ja, med scintillometer. Alltså man ser om det är radioaktivt, bergarterna. Men det var lite så som jag kom in på området, ja. Vad man gör vid prospektering, man flygmäter. Man mäter med fysiska metoder, flyger väldigt lågt, 30 meters höjd och täcker, skannar av jorden på det viset. Och så mäter man olika metoder. Och då är det inte så, och då skapar man kartor. Alltså syntetiska kartor. Och då är steget inte så långt till att vid den tiden, det här var ju 70-talet, att börja jobba med satellitdata också. Upplösning 80 meter, Landsat.
Men det jobbet som du gjorde på 70-talet, gör man det via satellit idag?
Man har inte ersatt flygmätningar, det har man inte gjort, utan man kompletterar. Och det skulle jag väl säga är typiskt för just fjärranalysen, att det är ett komplement. Det är väldigt aktuellt idag därför att det finns så mycket data. Och framförallt så kan man lagra olika typer av information tillsammans, så 1 + 1 blir mer än 2 då, ofta.
Och hur har vi då sen 70-talet efter du gjorde, när du började jobba med rymd, hur har vi arbetat med fjärranalys?
Mm. 70-talet, den civila delen då, det var ju i princip Landsat, USA, Landsat-satelliten, 80 meters upplösning. Sen under 80-talet kom ju då SPOT, Frankrike kom upp. Och det är ju roligt att Sverige var ju väldigt aktiva på den tiden. Jag vet att inom ESA så frågade då Frankrike om vi inte skulle bygga ett europeiskt system, det vill säga SPOT. Ja, väldigt dominerat av Frankrike naturligtvis. Och av alla länder där så räckte bara Sverige upp handen och sa ja, det tycker vi väl. Men då blev det inget ESA, utan då blev det Frankrike och Sverige, och Belgien kom också med på slutet. Så Sverige var väldigt tidigt ute på 80-talet.
På vilket sätt var Sverige engagerade då?
Vi fick ju del i spotsystemet och den data som togs ner. Vi tog ner data, vi tar fortfarande ner data på Esrange. Hela branschen i Sverige var då dominerad av rymdbolaget. Mycket av arbetena, och jag tror vi chockade lite grann fransmännen hur aktiva vi var. Därför att vi skapade en hel del projekt, framförallt världsbanksfinansierade globala projekt. Och en annan aktivitet som vi hade som visar hur snabba och snabbfotade rymdbolaget var på den tiden. Det var att vi när Tjernobyl exploderade så började vi titta direkt på Tjernobyl och försöka se var det verkligen en explosion där, hade reaktorn kraschat eller inte. Och det gjorde vi då tack vare Esrange hade mottagningsområdet täckte Ukraina och Tjernobyl. Så då var vi först i världen med att kika på Tjernobyl och konstatera att det var explosion.
Alltså på vilket sätt använde man då den informationen? Alltså vem var kunden då? Vem skulle man skicka det vidare till?
Ja, men det är typiskt att visa hur vi agerade då. Det var ingen som tänkte på några kunder. Men naturligtvis vaknade ju nyhetsmedia till enormt. Så nyheter om detta spreds och bilder från satellitbild var det då som satt i Kiruna som opererade hela. Det var massvis med journalister där och kikade.
Vad var det de fick se då?
De stod bakom mig när jag jobbade med systemen och då kunde man se en röd, trots att det då var 80 meters upplösning, så såg man att det var en röd och het plupp nere i reaktorn. Man såg lite debris från kärnkraftverket. Ja, det var ju en sån där upplevelse, och verkligen så upp var den första som ser att Tjernobyl är faktiskt blåst.
Om vi tar lite geopolitiskt då, vad ditt arbete eller ert arbete på S-Range 70-80-tal? Hur används den mera globalt?
Mm. Den militära delen fortsätter ju. Den börjar ju redan på 60-talet. Det var en av anledningarna att börja titta neråt på backen. Och den militära fortsätter hela tiden. Jag tror de som överhuvudtaget tänkte på vad geopolitik, det är ju ett ord som har poppat upp idag, ska jag säga. Men på den tiden så var det USA använde det geopolitiskt. Frankrike gjorde det också delvis geopolitiskt, använde det. Även den civila delen, så att säga. LACI-programmet togs fram i USA och det var för att bevaka Sovjet på den tiden, hur väl skörden blev. Därför att hur mycket Sovjet producerade gav ju tydliga indikationer på priset på vete till exempel. Och då hade man olika statistiska metoder för att kika på detta. Men Sverige hade ju access till Ukraina som var då det stora skördefälten via S-Range. Så där engagerade då rymdbolaget i detta för att säga att ja, men nu tror vi det börjar växa bra i Ukraina. Nu tror vi att skörden blir god. Och vi levererade den informationen till USA, till någon statistisk myndighet där. Det vill säga CIA.
Och hur viktigt är S-Range idag?
S-Range är fortfarande viktigt när strategiskt, skulle jag säga, alltså geopolitik, så är S-Range strategiskt jätteviktig och kommer att bli mer och mer viktig. Att ha den mottagningskapaciteten där verkligen, som är enorm i S-Range, att ha den och kunna plocka ner data av den mängden som man behöver sig är viktigt.
Var skulle du säga att Sverige har varit liksom starkast? Är det i hanteringen av den information man får ner eller liksom analysen av datan? Eller är det den tekniska utvecklingen?
Från början tror jag det var systemtänket. Att vi insåg att man behöver hela kedjan, man behöver mottagning. Vi var duktiga, typiskt Sverige tror jag, alltså duktiga system. Och vi kunde, ja, Tjernobyl ett exempel, vi kunde utnyttja mottagningen och vi kunde använda oss av och vi byggde upp den tekniska kompetensen för att analysera och gjorde det ganska systematiskt. Så systemtänkande tror jag. I början där. Nu har vi ju tappat väldigt mycket av systemtänket. Men vad jag tror kommer är just startup och enskilda små företag som poppar upp när det gäller fjärranalys då, för att kunna hantera informationen. Idag finns inga gränser när det gäller informationen och att möjligheten att komma åt data och arbeta med data. Även bearbetningen är gränslös. Man kan bearbeta data var som helst. Och just i det tänket så tror jag Sverige och svenska startup är starka, borde vara starka.
Det har hänt mycket senaste åren. Vi har flera stora bolag som bygger stora saker för rymden och även stora bolag som bygger mjukvara, inte bara maskiner. Men på den kommersiella sidan och startups och småbolagen, hur har ekonomin, hur har finansieringen sett ut för dig de senaste åren, skulle du säga?
Jag tycker det är jätteintressant nu att det har vaknat i Sverige. Vi har ju börjat jobba och försöka titta på vad finns det för investerare och vad finns det för möjligheter. I princip har det ju varit dött, men nu har det vaknat. Och vi har varit på en del mässor och träffat investerare och både änglar och VC. Tidigare var det lite det här med att, ja, framförallt om vi säger att vi ska skicka upp en satellitkonstellation, då börjar ju folk himla med ögonen. Men jag tror att man har fått upp ögonen att det här är ekonomiskt vettigt. Jag är helt övertygad om att det här är en ny bransch som kommer att växa, som är viktig att satsa på. Och det ser man framförallt på kommersiella sidan idag. Investerare börjar förstå att det här är någonting att satsa på, någonting att tjäna pengar på. Öppningen kom lite grann i Finland, tror jag. Reorbit flyttade ut i Finland på grund av just investeringarna. Det var enklare där. Men det sprider sig även till Sverige och Norge nu. Och jag brukar säga att inser man inte att rymden är ett nytt område att satsa på, då hade man samma åsikt när Columbus upptäckte Amerika. Liksom. Inser man inte att det är en ny kontinent, rymden, med enorma möjligheter att tjäna pengar, med enorma möjligheter att föra mänskligheten vidare, då är man ute. Har man ingen rymdstrategi, jag brukar säga det till företag, har man ingen rymdstrategi så är man ute om 5 år.
Precis. Och om vi då tittar framåt, hur ser liksom framtiden för fjärranalys ut?
Vi ser ju, alla pratar om satelliterna. Ja, det är viktigt. Alltså sensorn, dataflödet är viktigt. Men det är som explosionen inom den närmsta tiden kommer, det är i analysen. Och just det här med gränslös analys. Det poppar upp dagligen, ska jag väl säga, analysföretag som hanterar satellitdata som en del i informationsflödet. Så där kommer den närmsta tiden och där hoppas jag ser svenska företag också komma. Lite längre fram i tiden så tror jag att nya tekniker kommer att dels göra systemen billigare, men även att utöka antalet, vad ska man säga, frekvensområden. Det blir nya sensorer. Just optiken i satelliten har ju varit en flaskhals. Ja, flaskhalsen var launching och optiken. Det finns tecken på att optiken förändras rätt drastiskt framöver. Och då kommer det också innebära en boost när det gäller optiska systemen. Och fler aktörer, definitivt kommer då fler aktörer att komma upp. Kikar man lite längre fram, låt oss titta på vad krävs för att gå till månen. Vad krävs för att gå till Mars? Ja, det krävs också fjärranalys. Man måste kartlägga planeterna ordentligt. De är hyfsat väl karterade, men de är inte karterade i realtid och de är inte karterade i detalj. Och med tanke på vad man behöver göra för att hitta resurser på planeterna. Så det tror jag kommer att lite längre fram då utöka fjärranalysmetodiken. Och därför jag helst inte vill kalla det Earth Observation eller jordobservation. Det är fjärranalys och den kan man använda även på Mars.
Så du menar att framöver har vi att se fram emot konstellationer av satelliter runt Mars som tittar på Mars precis som...
Helt övertygad om det, ja. Ja. Och då behöver man den teknik som vi utvecklar i Panionoi. Man behöver en autonom teknik, ett system som pratar med sig själv och som anpassar sig efter vad man hittar på backen.
Och varför behövs det?
Det som är den stora drivkraften med att flytta till Mars, det är ju att hitta mer resurser. Man måste få ekonomi i... Elon Musk kommer inte leva för alltid, så att säga. Man måste få en ekonomi i systemen. Det var ju det också som drev Columbus, skulle jag säga, till Amerika. Och vill man hitta resurser så måste man använda fjärranalys. Och då kan man göra det på avstånd. Man kan sitta på jorden och hitta resurser på Mars.
Vilken typ av resurser pratar vi om då att vi behöver?
De resurser som behövs för att bygga upp ett samhälle då på Mars. Jag är ju lite... Nu är jag ute på hal is. Men vatten är ju en viktig sak till exempel. Vad jag vet också är att man tittar efter... grottsystem så att det blir lättare att skydda sig från strålningen. Det skulle också kunna vara en sån sak. Men nu skjuter jag från höften.
En ljus framtid för rymdrelaterad verksamhet alltså.
Ja, och visst blir man glad av att höra om hur vi i Sverige kan få saker att hända så snabbt. Det har vi ju flera exempel på nu. Både med Marcus resa till ISS tidigare och nu även Arctic Weather Satellite. Som både rymdministern och rymdstyrelsens generaldirektör påpekade på OHB i förra veckan. Sverige må vara ett litet land, men vi är både snabba och smarta.
Och det är ju verkligen inte ett dumt sätt att jobba på. Lägg sen till en massa bra infrastruktur på S-Range och världsledande forskning och utbildning. Så har du receptet för en framstående nation i rymdsammanhang. Som sagt, framtiden ser ljus ut.
Nu är det dock dags för oss att runda av. Glöm inte att prenumerera på oss i din poddspelare och följ oss på sociala medier. Och om du inte får nog av rymden, Jenny Gardner som vi pratade med tidigare är som sagt inte bara direktör på Saab. Hon är också redaktör för podcasten Zero Pressure. Så in och lyssna på den också. Finns där poddar finns och en länk hittar du på vår hemsida harviåktillmarsen.se.
Där hittar du också såklart all vår musik. Den är skriven av Armin Pendek.
Jag heter Susanna Levenhaupt.
Jag heter Marcus Pettersson.
Har vi åkt till Marsen görs på Beppo av Rundfunk Media i samarbete med Saab.
Badat i tropikerna, fått massor med blodiglar på mig. Jag har druckit hästmjölk i Mongoliet och sådana grejer. Så.
Men vad har det med fjärranalys att göra? Fjärranalys innebär väl att man inte behöver åka till de fysiska platserna för att kartera?
Kan man tro. Nej, men det är som vanligt med all forskning. För att kunna, man måste verifiera på något vis det man säger. Så det man ser på datorn, för att vara säker på detta och kunna verifiera, så behöver det verifieras från fält. Antingen med andra metoder eller att gå ut i fält och mäta i fält och se vad som händer.
Hallå? Programmet gjordes av Rundfunkmedia.